Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Denna gång en liveinspelning i ett kyrkorum. Det är en litterär gudstjänst i Bokmässan och det är i Betlehemkyrkan i Göteborg. Du får möta Jonas Gardell i ett samtal om hans senaste fantastiska bok som heter Till minne av en villkorslös kärlek, utgiven på Norstedts förlag. Det här samtalet är uppdelat i tre delar på grund av gudstjänstramen och den fantastiska sångkören Iris som sjunger emellan. Vi har bara samtalet med i podden på grund av rättigheterna till sångerna och att kvaliteten inte blir den bästa när man har musik i podden. Så njut av detta samtal, se till att du får tag i boken och du... Detta är ett samarbete med studieförbundet Bilda. Tack Bilda att ni är med i Brittas vardagsrum. Här kommer Jonas Gardell på Bokmässans litterära gudstjänst i Betlehemkyrkan. Håll till godo.
Vi ska få, snart få lyssna till sången Tryggare kan ingen vara. Men först ska du få presentera boken som vi snart ska samtala om.
Ja, först vill jag då säga att det är helt fantastiskt att vara här igen. Jag har ju faktiskt varit här några gånger
vid det här laget. Kom du ihåg när det var sist du var här?
Sist vet jag. Alltså jag vet att första gången var det lite kontroversiellt att ha mig här. Nu sa du att nu är det inte kontroversiellt alls. Och det tror jag faktiskt speglar den utveckling som också just nu sker i frikyrkan i stort. Och det tycker jag är väldigt roligt som femte generations eller sjätte generations baptist som jag är. Men vi ska ju samtala om till minne av en villkorslös kärlek. Och därför, för att underlätta, för kan jag utgå från att alla har hunnit läsa boken?
Ja. Kan vara någon Jonas som inte har gjort
det. Om det är någon som inte har hunnit så tänkte jag bara snabbt presentera liksom, grunderna så att vi kan sen börja samtala. Och då reser jag mig upp. Jag har lite problem med ett ben och undrar varför jag sjåpar mig. Till minne av en villkorslös kärlek. Från början var det meningen att jag skulle skriva en bok om Sveriges utveckling från 70-talet och framåt. Hur vi då, ni vet, vi som växte upp med två tv-kanaler, tre radiostationer och en Ingmar Stenmark. Ni vet, det fanns en tydlig berättelse som uteslöt en mängd andra berättelser. Jag menar, när Barbie Benton hade en hit med Ain't it just the way that life goes down, down, down. Down. Precis, då sjöng alla den. Det var väldigt tydligt så fort man började sjunga den. Så de som var med i den generationen, jag såg munnar där så bara, down, down, down. Och idag har vi ett sår av berättelser som alla vill bli hörda. Och jag tänkte att jag gör det utifrån en släktkrönika. Och så skulle jag göra det. Men så hände det att min mamma, Ingrid Rasmussen, kapar boken. Hon kommer in redan efter de första kapitlen och går igenom huset klockan fem på morgonen och slår två kastrullock ihop och sjunger gyllene morgon, sista natten svunnit hem. Och väcker oss för vi ska upp och iväg från Stockholm till Kosteröarna över hela landet. Och mamma har varit packat i en vecka och det är bara hon som får packa för hon har ett system. Och det går inte att ifrågasätta. Sista dygnen har hon inte sovit och nu är det dags och hon sjunger gyllene morgon och vi går ut i bilen och den är helt tom. Hon har inte packat någonting och så börjar hon gråta. Mamma, om man ska förstå henne, dels så är hon då ett frikyrkobarn. Vi är alltså då femte, jag är femte eller sjätte generationen beroende på hur man räknar baptister. Men också att förstå hur en kvinna född på 20-talet, hur snävt och hur hennes liv begränsades. Det finns en nyckelscen tycker jag i boken där föräldrarna tar de tre döttrarna Britta, Elsie och Ingjärd till en läkare från Uppsala som är berömd. Och han mäter deras skallar och pratar lite med dem och sen så kommer de med ett uttalande om vad de är lämpade att bli. Och de var lämpade att bli. De hade att välja mellan folkskolelärarinna, sekreterare och sjuksköterska. Alltså servande underordnade yrken, medan de två bröderna, de fick drömma stort, de fick bli vad som helst, de fick till och med bli missionärer om de ville. Och missionärer, som ni vet, var det bästa, det högsta man kunde bli i frikyrkan, i alla fall förr i världen. Jag vet inte om det är fortfarande kvar.
Idag tror jag det är evangelist, vet du.
Ja.
Det har jag. Ja.
Men då var det var missionär. Och sen så kunde man bli läkare och sånt också. Men det var missionär, det var det stora. Och mamma gick först med på att bli folkskolelärarinna. Hon skanderade: jag är ej man, jag är ej kvinna, jag är folkskolelärarinna. Och kom ner hit till Göteborg och seminariet. Men när hon upptäckte att, för hon satte sig och sticka tumvantar, och mamma avskydde att sticka tumvantar. Och när hon upptäckte att männen på seminariet inte behövde sticka, utan bara kvinnorna, då reste hon sig, la ner stickningen vid handledarens fötter och sa: tyvärr, så länge männen icke stickar tänker inte jag. Så gick hon där med högt huvud för att aldrig komma tillbaka, och utropade för första gången sitt livs stridsrop, som var: jag måste vara fri. Jag måste vara fri. Och boken på något sätt också diskuterar: vad kostade den kvinna på 1900-talet att vara fri? Och vad kostar det idag för en kvinna att vara fri? Det är lite av det den betyder. Sen nästa steg är då frikyrkan. Alltså att i boken står: familjen Gardell var nog bra på många sätt, men den trodde inte på frihet. Som frikyrklig förväntades vi leva våra liv som vittnesmål av vår tro på Herren Jesus Kristus. Och det innebar också att vi fick ett problem med svaghet. Andra i Rumänien eller Palestina eller Indien eller Kongo är svaga, de kan vi hjälpa, men själva ska vi vara starka. Och är vi svaga kan det vara tyder på en bristande tro. Det var ett problem som vi hade som barn i vår familj och som hela vår släkt hade. Jag vet inte, några känner igen detta, att själv ska man vara stark, andra får vara svaga. Och det gjorde att mamma då inte kunde gå med på svaghet, för det var ett tecken på bristande tro. Och så till exempel när hon blev äldre så sa hon: mamma lilla, behöver inte du bli lomhörd? Och mamma blev dement också, ska sägas. Hon upprätthöll den här friheten i kraft av sin intelligens och begåvning och karisma och skönhet i många år. Men så småningom nötte livet ner henne med äktenskap och barn och förort och liksom de förväntningar som är på kvinnor. Och hon flydde in i först alkoholism och sen demens. Och när hon började, men då vi då sa att mamma blev lomhörd, och vi sa: mamma, du behöver nog bli lite lomhörd, ska vi gå till läkaren? Då sa hon: idiot! Mamma tyckte om att kalla oss idioter i början av sin demens. Hon sa: jag förstår inte, bättre än jag som var så begåvad, du kunde få 4 sådana idioter till lungan. Jag ska tala om för er att dålig hörsel, jag ska tala om för er att vår släkt är berömd för vår erkänt goda hörsel. Jag vet inte riktigt hur man lyckas bli berömd. Jag vet inte om släktingarna åkte runt på marknader och vad jag hör. Och sen la hon till: så är det onekligen. Och när mamma sa onekligen, då visste man, då ljög hon. Och sedan man ändå insisterade på detta, då sa hon: nej, nu blir jag faktiskt ledsen. Och då var det absolut inget mer att diskutera. Men det där med demensen är också intressant, för den här boken handlar också, som jag hoppas vi ska prata om våra olika sanningar och vad som är sant och vad som är verkligt. För vi har alla olika berättelser, och rätten, det handlar om rätten att få berätta. Den första delen i boken heter Som det var. Den andra delen heter Som det också var. Förstår ni? Inte som det var på riktigt eller som det är egentligen, utan att erkänna att beroende på var vi står så ser vi olika saker. Men också att i frikyrkan eller den tradition jag kommer till så är det tron som är det viktiga. Och det är ju likadant med berättelser. Om ni tror på berättelsen så blir den ju sann, eller hur? Och det kan vi prata mer om sen. Men det gjorde också att när mamma var dement så kunde hon kunde berätta de mest fantastiska historier. Hon kunde säga: vad du gjort? Jo, säger hon. Jag ledde, som alla vet, de allierades styrkor genom Alperna. Högravid. Onekligen. Där hittade jag Mark som förde honom till Sverige som krigsbarn. Och om man då sa: men snälla mamma, snälla, när man bara, du märker ju för 1964 och andra världskriget var ändå slut på 40-talet. Då sa mamma, idiot! Du var inte med, så hur kan du veta? Nu var du onekligen så. Och nu blir jag faktiskt ledsen. Och det där tycker jag är intressant, för att när mamma sen så småningom gick bort efter 14 år, 14 års demens. Det är också en bok som handlar mycket om demens. Den är mycket smärtsam bitvis. Men då sa människor till oss att nu skulle vi få minnas mamma så som hon äntligen var. Och det där upprörde mig så mycket, för att den här, jag hade aldrig valt demensen. Jag kunde aldrig önska demensen. Men nu var det så du var. Och den dementa kvinnan, kvinnan som slutade tvätta sig, kvinnan som stank och luktade illa och gick med trasiga kläder. De ringde mig från restauranger och sa, det sitter en stinkande, otäck människa här som inte kan betala för sig. Hon påstår att hon är din mor. Och jag är tvungen att åka dit och betala ut henne, men också få lägga armen om henne för att visa att den här stinkande, illaluktande människan som de föraktar är en älskad, älskad, älskad varelse. Och då sa man, men snälla du, nu får du äntligen minnas henne hur hon var innan sjukdomen. Men jag och min lilla syster sa, men vi vill ju också minnas den här tokiga, bindgalna tanten. För hon var också värd att lära känna och också värd kärlek. Så på minnesstunden för mamma, då först barndomskamrater, de som var kvar, berättade om mamma som barn och sen berättade andra minnen och andra ytterligare minnen. Sen reste jag mig upp och sa, jag vill berätta när min mamma ledde de allierade styrkor genom Alperna, höggravid. Och där hittade hon mark som hon förde till Sverige som krigsbarn. Och då reste sig mark upp inför alla och sa, onekligen. Och där i för mig ligger också ett evangelium. Att tillåta varandra vårt olika sökande, olika berättelser, olika sätt att komma fram. För det finns, jag sjunger Melodifestivalen, det finns en väg. Men faktum är att det finns många vägar. Och jag brukar säga att, om ni har hört mig tidigare, att Ibn Arabi, en muslimsk mystiker, sa att Gud har i var och en av oss gjort ett unikt avtryck. Gud har gett oss, var och en av oss, ett av sina oändligt många Guds namn. Så det var och en av oss kan göra är att söka just det Guds namn Gud nedlagt i just oss. Och därför hysa respekt för att din nästas sökande ser annorlunda ut, eftersom hennes Guds avtryck inte ser ut som ditt. Och kanske kan ett sätt att nå Gud är att genomkorsa Alperna höggravid. Eller hur? Nu har jag,
Jonas,
presenterat
det
lite.
Var inledningsordet. Tack för
det,
den
lite predikan också.
Underbart. Vi ska Vad fint. Jonas, vilken fantastisk presentation av boken.
Jaha, tack. Tack.
Otroligt bra. Jag skulle vilja börja med friheten. Det finns en bild som drabbar mig i ganska tidigt i läsningen av bokhyllan som fanns hemma hos er med två auktoriteter som du beskriver. Som den ena av dem handlar om Bibeln hade rätt. Och som mitt, på andra sidan, barnets utveckling. Och som mitt emellan dem, en tunn, liten, sliten pocket av Jean-Paul Sartre. Sartre, är det så?
Sartre.
Sartre, tack. Existentialismen är en humanism. Den boken, blev för mig så drabbande att det fanns två sådana auktoriteter som lätt kan kväva en människa. Och så kom den friheten där. Beskriv den frihet som Ingegärd längtar efter och säger, jag måste vara fri.
Ja, alltså det jag vet inte hur mycket ni insatte i Sartre och existentialismen.
Helt, eller hur?
Återigen, det är den mest bildade församling jag har varit i.
Nu gäller, detta är vår sanning nu. Vår sanning. Ja.
Nej, men det är ju så. Många här måste haft, i alla fall äldre haft boken Men Bibeln hade rätt. Den känner ni igen.
Ja, några.
Det var en av mina favoritböcker när jag var liten. Och för jag var väldigt förnumstigt litet barn och tyckte att det var väldigt bra att Bibeln hade rätt i allt. Och nämligen att å ena sidan så är det då en bok som säger att så här ser världen ut, för så står det i Bibeln. Den andra boken sa så här ser världen ut, så säger vetenskapen. Och mitt emellan hade mamma satt en bok som säger existentialismen uppfattar aldrig människan som verklighet, ty det återstår alltid att skapa henne. Det vill säga att våra liv är någonting som vi skapar i ett pågående oavbrutet. Att skapelseprocessen är inte en för alla avklarad och vi är predestinerade att antingen vara det ena eller andra, utan våra liv är en oavbruten skapelseprocess. Mamma fick ju ihop den här existentialismen som egentligen var en ateistisk filosofi med kristendomen väldigt stark. Och jag tror att det hade att göra med den här att hon ville skapa sig själv. Hon ville vara fri. Och för mig, jag har ju levt mitt liv också med den här enorma frihetslängtan och frihetskampen. Och när jag skrev den här boken, för att det handlar mycket om frikyrka också, så läste jag på frikyrkohistorien. Jag läste 3-4 tusen sidor om frikyrkohistorien och blev oerhört tagen av hur den frihetskamp jag själv har varit aktiv i 30 år, hur den direkt gick att översätta från 1800-talets läsarrörelse och den frihetslängtan som bar dem. För er som då inte har full koll på er egen historia, så var det så att läsarrörelsen var det första gången. Tidigare var det så att man hade fötts in i kyrkan. Man tillhörde den. Det enda kyrkan begärde av dig var att du underkastade dig och lydde. Och om man läste var det regel en katekes eller en postilla, alltså någon annans utläggning om tro. Vid läsarrörelsen var det första gången torpare, alltså småfolk, torpare, hantverkare, skomakare, inte bara läste själva, utan också begärde att få tänka själva, kommentera själva, trycka till själva om sin tro. Och här blir ju grunden för den svenska demokratin. För om vi kan tycka, ha en åsikt om det allra högsta Guds ord, varför ska vi inte då få en åsikt om sophanteringen eller skolväsendet eller fattigvården? Så här föds det som sen blir rösträttsrörelse. När människan för första gången säger jag vill inte bara tillhöra, jag vill själv välja om jag ska vara medlem eller inte. Och det är det som frikyrkan är. Detta enorma längtan efter att få myndigförklara sig själv. Att varje människa upprättar en egen relation med Gud där faktiskt ingen präst står i vägen. Och där var ju också frikyrkan väldigt tidig med faktiskt en jämställdhet mellan män och kvinnor. Och så vidare. Och där, sen så ganska snabbt kom ju församlingstukten. För den tidiga baptistkyrkan var ju väldigt pigg också på att utesluta församlingsmedlemmar. Och den problematiken, den spännvidden mellan frihetslängtan och församlingstukten är ju någonting som frikyrkan än idag brottas med. Men om vi går tillbaka till den ursprungliga frihetslängtan som spränger fram hos dessa små, just torpare, små folk, människor som aldrig haft makt, och hur den frihetslängtan, empowers heter det på engelska, så bemyndigar de själva och skänker dem en makt och en oändlig glädje som ligger i den friheten. För det som också det finns ju, om man ser på hur frikyrkan beskriver sig själv på 1800-talet, i det ena ordet är ju frihet, det andra ordet är glädje. Hur glada de är.
Tycker du att vi har förlorat något av det? När du säger också, vinn gärna lite din egen resa i det.
Alltså jag tycker ju själv att jag har gjort hela varvet runt. Så jag har ju med den här boken landat väldigt mycket i frikyrkan igen. Så att, så nu tycker jag själv att jag är ju så rakt igenom baptist. Mm. Lite tråkigt att baptisterna inte finns kvar utan heter ekumenia. Men jag...
nu är du lite, det är lite känsligt här just nu.
Va, har det funnits en debatt om detta? Men får jag säga en tredje sak. Så det var ju mamma. Så mamma sa, jag måste vara fri. Bars ju, det var ju väldigt stammande ur de frikyrkorötterna. Men mamma ansågs också av sin egen familj vara knepig. Är det någon från Närke här? Jag kan inte säga det på närkinska. Hur säger man det? Hur säger man? Knepig?
Ja, det tycker jag låter lite närkig.
För hon skulle alltid hon var vänsterhänt. Och hon var... det var en tid då man liksom, hon fick sin vänsterhand bakbunden. Man fick inte vara plattfot och man fick inte vara det och man fick inte vara det. Så de sa varje gång om ingen, nej, ska du gå och vara knepig igen? Och där när hon skulle inte bli folkskolelärarinna för hon inte ville sticka. Men gud vad du är knepig. Och så där. Så det var en kamp för henne tror jag att få vara fri inom det. Får jag säga det tredje benet för mig?
Gör det.
Och det är ju sången. Jag tyckte så fantastiskt mycket om när ni sjöng det lilla potpurriet som var alla sånger ur boken, för det är väldigt mycket sånger. Och jag fick frågan av en journalist bara för någon månad sedan varför jag alltid sjunger i mina shower. Han sa, ja, sången är ju liksom det enda uttrycksmedel du aldrig riktigt lärt dig bemästra. Det var ett fint sätt att sjunga, säga att du sjunger ju inte så bra. Och då tänkte jag på hur kommer det sig att jag sjunger i show efter show utan att kunna sjunga så himla bra. Och då plötsligt fick jag ju svaret, det är ju fri, som jag är uppvuxen, är sången en del av vittnesmålet. Det är att lovsjunga är en del av att visa min tro på det är en del av evangelium, det är en del av min tro på Jesus Kristus. Och mamma, när man frågade henne när hon kom från kyrkan, hur var det i kyrkan? Hur var det under gudstjänsten? Då sa hon alltid, åh det var så bra. Jag sjöng så starkt att taket lyfte. Alla stirrade på mig, men det struntade jag i. Det vill säga, det handlade inte om att sjunga bäst. Det handlade om att sjunga starkt. Trosvisst, förstår ni? Att jag är så fylld av lycka och tro att jag måste få sjunger den så högt jag bara kan. Och då har jag tänkt, det är därför jag sjunger på scenen. Och någon frågar så säger jag, jag sjunger på scenen. Jag sjunger så starkt så att taket lyfter. Och om ni stirrar på mig så struntar jag i det. Och det kan jag också se att de sångtexter jag själv sjunger, om ni ser mina shower, så är det ju väldigt mycket befrielsesång och lovsång. Sjung om att liksom om att få just om frihet och om att liksom att få tro. Den här till exempel Melodifestivallåten jag nämnde ytligt här tidigare, den är ju i min värld en psalm väldigt tydligt i en svensk psalmtradition, och jag tyckte det var fantastiskt att i något så genom kommersiellt som Melodifestivalen är visserligen chanslöst men dock få framföra en psalm på bästa sändningstid. Det tyckte jag var lite liksom min lilla kupp.
Du Jonas, vi ska fortsätta prata utifrån både sanningen ska göra er fria, har jag gått och tänkt på mycket utifrån, vad är sant. Men vi ska låta den fantastiska kören Iris få sjunga om tro.
Också en sång i boken ska jag säga. Mm. Den är väldigt viktig i boken.
Genomgående ja. Allt är ur boken så att det blir rusigt.
Ja, jag är väldigt rörd över det.
Så det är så, det är valt så.
Jag vill vara...
Sanningen ska göra er fria. Det finns ju också mycket berättelser i den här boken om den stora tystnaden och hemligheterna. Att inte allt går att säga utan man är tyst. Känner du igen det i ditt liv? Ja, att det finns en... Vad är sant? Vad kan man tro bland alla hemligheterna? Så att tystnaden... Jag tänker att det är berättelserna lite om det som man inte... Som är lite våra problematik i kyrkan också. Att vi inte alltid säger som det är. Utan att vi döljer vissa saker. Och att det också tycker jag kommer fram
Ja, alltså vad
du säger att det finns lite dubbla, flera olika berättelser.
Ja, precis. Ja, det, som jag sa, som det var och som det också var.
Ja.
Men det var ju också... Alltså, jag får så många svar i huvudet.
Ja.
Jag får välja ett par bara.
Ja.
Hjälp nu, slut. Oj. Det är inte vilket jag ska välja av alla mina svar. Vad sa du nu sist? Du sa...
Jo, jag sa så här. Att det finns ju i den här berättelsen mycket som du liksom, när du lite berättat att vissa saker talar man inte om.
Nej, men, ja.
Det är
nej,
det
men,
jag vet absolut. Att förlåt min otydlighet.
Då kan vi prata om skam.
Yes.
Ja, men sen vill jag också prata lite mer om tron.
Ja.
Så kom ihåg att säg till mig Jakobstegen.
Ja. Ja, bra.
Så tar jag vänta med Jakobstegen och tar skammen först.
Ja, bra. Det här, framme.
För att det om det som är då möjligen lite mer då problematiserat är ju det här att i en familj där vi då hela tiden ska vara ett vittnesmål, andra får vara svaga men inte vi, och där också, fanns det också utrymme för en sorts tyst skam i tystnad att breda ut sig, där vi inte skulle kännas vid våra svagheter, och det tror jag är det absolut sämsta man kan göra. När jag till exempel som barn blev våldtagen, jag blev utsatt för sexuellt övergrepp när jag var barn, 14 år gammal. Mamma var fantastisk och tog emot mig och tvättade mig och satt hos mig hela natten. Men nästa morgon så skickade hon mig till skolan med orden: du får inte berätta det här för någon. Och nu ska vi aldrig mer prata om det här. Och hon tvingade mig också att ringa upp mannen, en äldre gubbe, och säga att jag förlät honom. För att det var det kristna. Det kristna var att förlåta. Och jag var ju inte alls där. För förlåtelse är ju fantastiskt, men man måste hinna dit. Eller hur? Och jag ännu som förälder undrat, hur kan hon säga åt ett barn som har utsatts för ett sånt trauma att nu ska vi aldrig mer prata om det här? Och jag tror att det handlade om liksom den skam som hon kände och också en sorts förtvivlan över det som skett och som hon bara kunde tiga ihjäl. Men jag löd inte mamma. Jag berättade för alla. Jag berättade och har fortsatt att berätta ett helt liv. Hela mitt liv har jag berättat om det allra svaga. Mamma om den här boken. Idag skulle hon varit väldigt stolt över att jag får vara här och prata med er. Men jag kunde inte börja skriva boken för hon var borta. För att skriva den här boken så måste jag också kunna prata om svagheterna och bristerna utan att vara rädd för att prata om svagheterna och bristerna. Att våga tro att vi kan vara svaga och fulla brister och ändå få landa i varandra och tas emot av varandra. Så jag har berättat och berättat och berättat. Först privat, men sen genom mina böcker och genom mitt skrivande och genom mitt predikande. Och där tror jag verkligen att salmen har rätt, att blott i det öppna ligger din möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Och det tror jag är viktigt, och det tror jag också är viktigt i våra församlingar, att vi förstår att när vi är här så är vi här alla som sökande. Och jag brukar säga att vi är här var och en och tillsammans. På samma gång i vårt eget individuella sökande och vår egen individuella gudsrelation, men också tillsammans. Och att få vara här utan att känna att jag säger fel, tänker fel, tror fel. För att vi kanske är på olika steg eller på olika platser. Det tror jag är jätteviktigt i en församling.
Jag har kvar stegen här.
Ja,
men,
bra.
Men får jag bara fråga personligt. Din mamma Ingegärd, som man ju får en bild av, en väldigt spännande, fantastiskt spännande människa.
Och påfrestande.
Ja, påfrestande också. Men du, lyssnar hon någon gång till den här berättelsen hos dig? Känner hon igen din frihetslängtan, eller vad tror du?
Hon kände absolut igen min frihetslängtan när det kommer till exempel homosexualiteten och allt det. Där var hon väldigt tidig. Och det var hon alltid. Hon var redan på 50-talet. så var hon, när det var förföljelse av homosexuella i Sverige, då var hon beredd att gifta sig med en homosexuell man för att skydda honom. Men det var mamma. Hon var liksom, hon kände efter, vem är svagast i rummet? Det är den personen jag ska skydda. Vilket jag tycker är självklart. Mamma gjorde också en lista på saker det var okej att vi kom i fängelse för.
Ja. Kan du säga någon?
Ockupera kärnvapenbaser, protestera mot kärnkraft för freden. Det var liksom nästan, fanns en sorts förväntan. Hon var omedelbar. Min bror satt av sitt straff för att han totalvägrade militärtjänst. Mamma var så stolt. Men det där är ju också att det är ju inte så att vi alltid orkar vara så starka.
Det är den där kampen för friheten som jag någonstans anar både hos henne. Och att du gick liksom på något sätt ett steg till, att hon någonstans ändå säkert kände den stoltheten.
Ja, och här menar jag också, just med, om jag får prata till församlingen igen. Kom ihåg att ekumenia, ni stammar alla från frihetskämpar. Och det är viktigt att komma ihåg. För att bara 5 år efter det att första församlingen, baptistförsamlingen, startade, så hade man den första konferensen och det blev regler och ordning och liturgi och ordning och reda. Och det är nog bra, för att annars hade man nog inte överlevt alla de här åren. Men glöm aldrig frihetslängtan i församlingen. Att det är vad vi syftar till här. Att finna frihet i vår relation med Gud och i vår tro på Gud. Tänker jag.
Jakobs stege.
Ja. Det är ju så att tron, vi tror på det. När vi dog i den rasmussenska och åkvistska släkterna, så var ju tro naturligtvis det viktigaste. Och när vi dog så var det så att en Jakobsstege, ni vet Jakobsstegen från gamla tider, den sänktes ner från himlen och så klättrade man upp och där tog släkten emot den. Det är väldigt mycket åkvistare och rasmussenare i himlen när vi kommer dit. Och när morfar dog, jag måste få berätta det. När morfar dog, Holger, han var ganska ung. Då klättrade han upp för Jakobsstegen och kom upp. Men då sa hans släktingar, välkommen Holger, så bra att ha det här. Men du får inte vara här ännu, för du har inte sörjt för Ingeborg och barnen. Så du får klättra ner igen och fortsätta leva ett tag till. Och så han klättrade ner igen, fortsatte leva, uppstod från de döda. Det gör vi i vår familj lite då och då. Och tills han hade sörjt för barnen och Ingeborg, och så klättrade han upp igen. Och det här berättade vi i familjen som inte som en legend eller en skröna, utan som en absolut sanning. Och under en hel barndom hade jag inga som helst problem med att detta är absolut sant. Det finns en liten del i berättelsen där när barnen har tagit farväl av pappan som ska dö, så ombeds Ingjärd. Ingjärd vill gärna vara stora syster i familjen. Hon ombeds ta de gråtande småbarnen hem igen för att de ska få sova. Och medan de går gråtande hem känner plötsligt Ingjärd hur det bränner till i bröstet. Och hon känner, halleluja, Gud har räddat pappa. Gråt inte barn, ropade hon. Gråt inte, pappa får leva. Hon kände miraklet hade skett. Och det där var också en sanning som jag ledde med tills jag researchade rejält och såg att när morfar gick bort så var syskonen runt 20 år gamla. Och jag förstod inte, när föddes de gråtande hem av mamma? Men det är de ögonblicken mamma skulle sagt, idiot! Nu var det onekligen så. Och det vill säga att jag kunde ibland bli... Och berättelsen i romanen då konstaterade att det här kan inte riktigt stämma. Men sen så är det liksom inte så viktigt, för sen fortsätter berättelsen. Och det tänker jag också med vår tro, att nej, det är klart vi inte får ihop tron alla gånger. Men då får vi konstatera att nej, det här gick inte riktigt ihop. Nu fortsätter vi tro.
Underbart, det tycker jag nästan är värt en applåd faktiskt. Det är det.
Och i det finns en lovsång. En lovsång till det omöjliga. Och det är det jag tycker så mycket om i tron. Att den inte handlar i första hand om det möjliga, utan vår tro på det omöjliga. Och i det ligger vår räddning.
Och där ligger den stora friheten, tänker jag. Vi ska ta några minuter till, Jonas, och verkligen få stanna upp i den villkorslösa kärleken och åldrandet hos din mamma. Tycker jag var fint att få lite landa i det vackraste, den stora kärleken där, mitt till den människa som tappar så mycket. Hur beskriv lite din... Många såg, som du beskrev i början, en förvirrad gammal dam som du fick lösa ut ibland. Men någonstans tycker jag att du i den här romanen har berättat henne till liv.
Ja, det hoppas jag. Och att också att inte heller bara att det ska uppfattas som ett mammaporträtt, utan ett kvinnoporträtt.
Ja.
Alltså i mamma, när mamma, jag vet inte hur många här som har demenserfarenhet, några stycken. Det är som jag sa tidigare, det är ingenting man kan önska, men när det nu är så måste man hitta i det, och det är väldigt smärtsamt. Och boken, om ni läser den, vilket jag hoppas ni gör, går ju från de allra första tecknen till så småningom när man måste liksom svika sin förälder genom att mamma som säger jag måste vara fri, och vi som säger du måste in på tem.
Ja.
Vi kan inte vårda dig hemma längre. Och där hon krävde att friheten är att få lukta illa, att inte få duscha, att svälta. Att mamma klippte ju sönder allt och hade sönder allt i lägenheten och samlade på allt, så att det var en meter med skräp överallt, och hon sopade sig små gånger med en borste för att liksom ta sig fram i lägenheten. Och att då säga att du måste in på hem var ju ett svek mot henne. För hon, det var en sorts begränsning i friheten där. Men det är någonting som vi var tvungna att göra. Och det där är ju väldigt svårt. Att älska någon kan ibland vara att göra någonting som den personen hatar dig för. Tills hon ganska snabbt glömde det. För så är det ju också. Och mamma klöser och skriker, jag måste vara fri. Och blir väldigt elak när hon gör det. Men det ingår också. Det är också ni som har den här erfarenheten när de ringer varje år och frågar om mamma ska ha influensasprutan. Jag vet inte om någon har gjort det. Man måste ta ställning till, får hon influensasprutan så kanske hon lever, inte får influensa, vilket gör att en naturlig död vore att infektioner så småningom försvagade henne, och så småningom skulle hon få dö eller kallas hem, som vi säger inom artisterna. Och ja, det är väldigt viktigt. Här kallas hem. Det. Yes. Men å ena sidan, så att vi ska vi förlänga detta lidande. Men så har vi, nej, mamma ska inte ha sprutat. Det innebär att vi säger ja, vi går med på att vi påskyndar mammas död eventuellt. Och bägge valen är ju rätt förfärliga att göra. Och det var ju, allt det där finns med i boken som är smärta. Men jag skulle vilja närma mig demensen genom att prata om sången.
Ja, absolut.
Förlåt, jag pratar så mycket om sång, men jag tycker det passar här. När jag föddes så är mamma på dö. Hennes blindtarm sprack och hon fick bukhinneinflammation. Och på den tiden så var det någonting man ganska säkert dog av. Och mamma låg för att dö, och de la mig nyfödd på hennes bröst för att hon skulle få se mig en enda gång. Och mamma såg in i mina ögon och jag såg in i hennes. Och mamma berättade efteråt att hon sa, ja, för den här lilla kraken klarar sig inte utan mig. Hon använde alltid ordet kraken. Den lilla kraken klarar sig inte utan mig, så för hans skull måste jag leva. Så hon steg upp och fortsatte att leva och levde 43 år till och dog sen på min födelsedag. Men 43 år senare. Man kan säga att hon dog på grund av en i 43 år uppskjuten bukhinneinflammation. Och när jag låg där på hennes bröst och hon skulle dö och vi såg in i varandra, där och då slöt vi ett förbund, mamma och jag, av villkorslös kärlek. Jag vet inte hur många här som är mödrar, som är mammor. Har ni haft era barn på bröstet och sett in? Jag vet inte hur många av er som upplever att ni faktiskt slöt ett förbund där och då av villkorslös kärlek. Men då ska också komma ihåg att ordet förbund i Bibeln är ett ord som används också för att beskriva relationen mellan människa och Gud. Också det är ett förbund, liksom mammans med barnet, av villkorslös kärlek. Och det är någonting jag tror vi alltid måste minnas i vår, när vi brottas och vi kämpar. Att i grunden är förbundet med Gud en villkorslös kärlek. Sen slog hon ju där på bröstet för att överleva. Och hon sjöng ju alla de gamla psalmerna. De kommer från öst och väst. Och åh, hur saligt att få vandra. Och blott en dag och härlig är jorden. Och sedan sjöng vi de här sångerna varje kväll som godnattsång. Du vet, vid efterbönen. Och sen när mamma blev gammal och tappade språket. Hon hade inget språk kvar alls. Men när jag höll henne i handen och sjöng härlig är jorden, härlig är Guds himmel. Då var det så någonting klicka till i henne. Och liksom hennes mun började forma ord hon inte längre hade språk för. Och hon sjöng med att aldrig förstummas tonen från himlen. Och det tycker jag är fantastiskt. Att när allt annat är borta är lovsången fortfarande kvar. Och det är därför också hon undrar varför Albertina sjungs här. Jag sjöng Albertina för henne en gång. Det var det sista ord hon uttalade i livet. Hon hade inte kunnat prata på flera år. Och jag sjöng Albertina. Och plötsligt så klickade hon igång. Och så kom ett ord. Och det var pumpalens. Och
det är fantastiskt.
När mamma sen gick bort höll jag henne i handen. Och då sjöng, och först sa jag: mamma, jag är ingen liten krake längre. Jag kommer att klara mig. Du får gå nu. Och så sjunger jag, härlig är jorden, härlig är Guds himmel. Jag sjung lovsången en sista gång. Och vi sjung över henne i döden med lovsången. Och nu är jag ju själv förälder. Och har upprättat det, villkorslösa kärleken med mina barn. Jag viskar till dem välsignelsen det första jag gjorde i deras öron. Om att de aldrig är övergivna. Att de var som en händer. Och så har jag sjungit för dem alla de här psalmerna. Och jag vet att när jag dör så kommer mina barn hålla mig i handen. Och de kommer säga: pappa, vi är inga krakar. Vi kommer att klara oss. Och så kommer vi sjunga att jorden är härlig. Det är fint. Jag blir alltid gråta när jag sjunger. För jag tycker det är så fantastiskt med hur lovsången aldrig tystnar. Det är fint. Nu gråter jag lite.
Amen. Amen.
Jag har blivit ombedd att läsa ett stycke i boken som avslutning. Och för att förstå det så är, nu är vi på Kosteröarna. Det är i början av 70-talet och en fiskare som heter Georg har försvunnit och befaras drunknad. Man har letat efter honom men efter 2 veckor avbrutit sökandet och hans kropp tros ha spolats bort mot England till ut i havet. Men då får Ingjärds bästa väninna Vada en syn. I en dröm ser hon vad de ska söka den drunknade Georg. Och de 2 kvinnorna ger sig ensamma ut på havet i en liten eka med en 4 hästars motor. Och de hittar Georg. Han skjuter upp precis där Vada har sett det i en dröm. Och de förstår nu att de måste... De drar upp honom på ett litet skär och de förstår nu att någon av dem, alltså det blir Varda, åker för att hämta hjälp. Men det här skäret där Ingjärd sitter med den döde Georg i famnen som har varit då i havet i 2 veckor är så litet så att kommer, blåser havet upp som det kan göra på västkusten och snabbt så kommer hon inte ha en chans. Och Ingjärd säger att Varda ska ta båten och hämta hjälp och att hon, Ingjärd, stannar på skäret med Georg till undsättning kommer. Vill du det, Ingjärd? Ja, det vill jag verkligen. Är du inte alls rätt? Nej, varför skulle jag vara det? Det här är på riktigt den naturligaste sak i världen. Inget konstigt alls. Tvärtom är det precis som det ska vara. Här är där som jag är just nu i mitt liv. Åk nu, Varda, med din lilla eka, med din lilla fyra hästars motor och kom tillbaka med fartyg och män som kan bärga Georg och föra honom tillbaka hem till Gunn, hans hustru, igen. Georg ska inte vila i havet, han ska vila i jorden och Gunn och barnen ska ha en grav att gå till. Men om det blåser upp, Ingjärd, om du sitter här på skäret och det blåser upp till storm innan jag hinner tillbaka med hjälpen. Det gör det inte. Och om det gör det, jag är med Gud. Åk nu, jag sitter här och håller Georgs sällskap. Det skulle han nog ha tyckt om. Och hon vischar honom vagga sin kropp fram och tillbaka som om det var honom hon vaggade. Hon säger till honom hur modig och duktig han varit. Hon tackar honom för att han ville dyka upp så där ur vattnet i den femte viken. Hon säger att nu ska han få vila på riktigt, det är över nu och allt är bra. Att hon förstår vilken ansträngning det måste ha varit för honom att tränga sig in i vardagsdröm. Att Gunn kommer bli så glad att få honom hemma igen. Att han kom tillbaka till henne och barnen och nu ska han få vara hos Gunn för alltid, hos Gunn och hos Gud. Hon har alltså blivit ensam och sitter på havet med den döde. Därför låt. Ingjärd vet inte så noga om Georg hade någon tro eller inte, men det spelar ingen roll. Han är hos Gud i alla fall. Villkorslös kärlek, det är så Ingjärd tror och alltid har trott. Välsigna alla människor i hela världen. Amen. Hon säger att hon är så tacksam, för om Georg kan komma tillbaka kan mirakel ske och allt kan bli bra igen. Och medan hon sitter där i gryningstimmarna och sakta ser solen stiga för att ännu en dag vandra över jorden så som den gjort varje dag sedan begynnelsen, börjar hon sjunga för honom. Alla de gamla psalmerna om den härliga jorden, om den oändliga nåden, om kärlek så stark att man aldrig kan gå ut ur den. Vad man än gör, vad som än händer, vem man än är. Och hon ber för honom och för Gunn och deras barn. Och samtidigt ber hon för sig själv och för Bertil och för alla i hela världen. Amen. För alla de vilsna som Gud lovat att han ska föra hem igen. Hur länge hon sitter där på skäret och sjunger ensam med den döde och havet. Jag vet inte. Kanske tog det ett par timmar innan undsättningen kom. Kanske mer. Kanske sitter hon där än och sjunger. För alla döda, för alla levande, för alla som behöver det.